Tack så mycket lovsångare och alla ni andra som var med och sjöng också. Det var ju rätt så många lovsångare som var på. Vi har kommit fram till sista kapitlet här i första Petrus brev. Vi har en del kvar som vi kommer senare att predika utöver, men idag handlar det om ödmjukhet parad med en obeveklig tro. Så kopplingen ödmjukhet och frimodighet kan vara väldigt svår att förstå. Och jag har inte själv riktigt fattat än, men jag ska dela det lilla jag har fått här. För att jag tror att vi kan missuppfatta det här med ödmjukhet och tro att det är mesighet. Och vi kan tro också att frimodighet är kaxighet. Så jag hoppas att du ska bli inspirerad av det här. Jag kommer också ge en del exempel från Petrus i Nya testamentet. Och dessutom ifrån Davids liv. Det spelas också in, så det finns ju också att ladda ner på nätet eller bara streama det, så kan du lyssna på de predikningar som har varit före den här, den hel del. Och så står det så här, första Petrus kapitel 5 och vers 5. Och så ska jag läsa några versar framåt där. Likaså ni yngre, underordna er de äldre, kan också översättas det äldste, grekiska presbyteros. Och så står det, och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Och grundtexten säger också, underordna er varandra. Så man ska underordna sig de äldre, men vi ska också underordna oss varandra. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Och vad är det nu för någonting? Jag tycker att den här bilden säger ju en hel del, tror jag. Jag tror att när vi klär oss i ödmjukhet mot varandra handlar det om att vi tar på oss någonting som Jesus har gett oss, först och främst. En attityd, ett exempel, en klädnad eller här en mantel. För jag tror att Jesus är det absolut största exemplet på ödmjukhet. Och han förklarar och beskriver ödmjukhet på ett fantastiskt bra sätt. Jag vet inte, nu ska ni tänka lite här. Jag vet att det kan vara svårt för en del. Men gör det ändå. Ansträng er nu, liksom det finns en muskel där uppe där. Ansträng. Nu ska ni tänka. Vad tänker du på när du hör ödmjukhet? Jag minns liksom när man hamnar i ett samtal och så var man nyfrälst och så ska man försöka övertyga någon om att Jesus han lever och du behöver bli frälst. Och så händer det ibland att folk sa till mig för att tysta diskussionen, pekade ett finger på mig och sa, Christian, du ska vara ödmjuk. Och då tänkte jag, att vad är det med det hela att göra? Är det ödmjukhet att hålla tyst om vad man tror på? Är ödmjukhet att liksom säga, okej, men jag tror inte så, nej, men du behöver inte tro, det är inte så noga. Eller är ödmjukhet någonting större? Hör här nu. När Gud blir människa genom Jesus Kristus, då definierar Gud ödmjukhet. Hängde du med nu? Gud går ner från sin härlighet, blir människa genom Jesus Kristus. Och inte bara det. Han tjänar människorna. Och när han har tjänat dem så ger han sitt liv och dör för oss. Nu börjar vi förstå lite mer vad ödmjukhet är, eller hur? Det är att lämna något, offra sig för något, gå ner en nivå för att tjäna någon annan och ännu större, ge sitt liv för alla. Så är det någon här inne som brister lite grann i ödmjukhet? Nu var det många händer som kom upp här. Du ser nästan vilja till och med sträcka upp tårna, va? För att det är klart att om vi har fått för oss att vi inte brister i ödmjukhet, så kanske någon annan tycker det. Men måttet är ju Guds. Standarden är ju från himlen. Han har satt en standard och så säger Herren Gud, klä er i ödmjukhet mot varandra. Det innebär att vi ska offra oss, tjäna varandra och ge våra liv för andra. Så ödmjukhet är inte så lätt. Nu, jag har en vän som brukar säga så här. Jag vet inte varför han säger det, men det har nog med min personlighet att göra. Christian, det finns alltid en plats ledig. Och den är sist i kön. Har du tänkt på det? Du kan gå till vilken kö som helst, vilket land som helst. Så den sista platsen i kön är av någon anledning alltid ledig. Visst är det bra? Då kan jag ställa mig där och vänta på min tur. Är det ödmjukhet? Det är också underordnande. För det är ordningen. Den som kom först börjar först. Den som är äldre börjar först. Först född har förmåner, börjar. Hänger ni med? Nu ska vi snart ha fika här. Och du kommer att upptäcka att det är någon som går före dig i kön. Sniker in. Då är inte det ödmjukt att lägga fälleben på den eller någonting. Men man kan visa lite, hallå hallå. Eller det kanske händer i snabbköpet. Det händer någon, hallå hallå, vet du vad? Du där, det finns en ledig plats. Kan du säga, börja bara så. Vad menar du? Det finns en ledig plats. Och den är här bakom mig i kön. Eller om du vill vara ödmjuk och säga, det finns en ledig plats. Den är framför mig här i kön. Men det funkar bara om inte du har andra där bakom dig i kön. Hängde du med nu? För då kör ju du över dem där. Så det är bra att praktisera. Jag ska ge ett exempel på ödmjukhet utifrån två kvinnor som skulle söka jobb som manager och värdinna på en stor matsal. En arbetsplats med flera hundra anställda. Och så stod det då i ansökan att de skulle komma och äta lunch för att känna in atmosfären på den nya arbetsplatsen. Och de här kvinnorna hamnar med andra kvinnor som söker samma jobb som manager. Och då vet de att klockan ett ska intervjun vara. Men det är bara att plötsligt så kommer någon och säger intervjun ska vara tidigare. Det är en kvart tidigare. Ni måste gå dit direkt. Vilket gör att de skyndar sig och går iväg. Och en av de här kvinnorna som de hade pratat med, som också liksom var där vid bordet, hon tappar sin bricka. Och ni vet, är det någon som har gjort det förresten i någon bambe eller skola, tappat brickan? Är det någon som har fått en applåd? Så gjorde man det i min skola, fick man en applåd och skratt. Men man fick inte hjälp. Jag har också tappat bricka. Det är inget roligt. Man är väldigt försiktig. Det är pin. Det här händer på den här arbetsplatsen när de ska söka jobb. Och den här tjejen, kvinnan Laura, hon ser ju det här i ögonvrån vad som händer. Men hon tänker, jag ska ju söka det där jobbet. Så nu, jag har ju ingen möjlighet. Utan hon springer iväg. Men Ellen, hon böjer sig, är med, delar, ska man säga, den här skammen, håller med om att man kan skämmas när sånt händer. Plockar upp, torkar upp. Hon vet precis att det här blir ingen bra intervju. Men det bara fanns hos Ellen. Det skulle hon göra. Och så tittar de, nu blir vi två styckna som blir försenade till den här intervjun. Då säger den andra kvinnan, det är jag som är personalchefen. Intervjun har redan börjat. Ja, visst var det bra. Nu tänker man, kan sånt hända? Hör här nu, det finns en Gud som registrerar allting. Det här var om människor. Det finns någon som vi vill tjäna och vi vill få uppgifter och förtroende. Gud, han ser allting. Han ser om vi har klätt oss i ödmjukhet, om vi tjänar i det lilla. Om vi hjälper någon som behöver oss just nu. Han ser att i medmänniskan finns också Gud. Där är en representant för Jesus.
som just nu blir betjänad av att just du är där. Som du undrar, hur ska jag kunna tjäna Gud med mina gåvor? De människorna finns runt omkring dig. Jag tänkte på det när jag hade en sån otroligt stressad dag. Och jag märker, eller gudstjänst. Och efteråt så märker jag att jag kommer inte hinna fika. Och så ska jag iväg till nästa möte. Tror du inte det kommer någon? Behöver inte säga några namn. Kanske var du. Så kommer det med ett fat. Och korv och bröd. Och senap och ketchup. Och en kopp kaffe. Tror du att man blir glad då? Men det här är ju fantastiskt. Det här är inte naturligt för mig att göra på det sättet. Men jag blir triggad av att också kunna vara ett bönesvar att tjäna någon på det sättet. Så jag tror att det här är någonting som vi ska säga, klä oss och träna oss i. Och det står också så här, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Ibland så tror jag att vi gör saker för att människor ska se vad vi gör. Eller för att vi ska få creds, eller vad man nu kallar det. För man ska få uppmuntran eller offentlig heder och bekräftelse. Och så vill vi göra det igen för det tillfället. Och så kommer inte det som vi trodde. Och så ger vi upp och slutar. Men det finns en som det står här, när tiden är inne, upphöjer den som ödmjukar sig och tjänar Gud i ödmjukhet. Men också låter den som är arrogant eller högmodig falla pladask. Det finns någon som är rättvis. Du behöver inte vara beroende av människors lyft eller försöka smyga eller fuska eller på något sätt få någonting som du inte ska ha. När det finns en som upphöjer när tiden är inne. Och då kan vi tänka att det blir senare idag. Men jag tror inte att det blir det. Det kan bli det, det kan bli redan idag. Men det kanske dröjer ett år. För Josef i Egypten så dröjde 13 år. Utav skam och fängelser och anklagelser innan Gud upphöjde honom. För Mose tog det 40 år i öknen. Förstår ni? Det kan ta många år. Men här står det, när tiden är inne, grekiska för tid här är kairos. Som betyder timing. När Guds timing är inne. Det är inte ett speciellt klockslag som du ska vänta på. Om exakt 3 år så kommer du att bli upphöjd. När det finns en timing. Och det kan vara idag. Men det kan också vara många, många, många år när Gud upprättar dig. Men försök inte upprätta dig själv. Eller rättfärdiga dig själv. Eller sök dig där själv. Jag brukar säga till dem som predikar ibland att om du går efter en predikan och så ska du märka att det är ingen som säger någonting. Varken bu eller be eller bra eller jasso eller vad predikar du om. Sök inte efter bekräftelse. För någon kanske tar och säger sanningen till dig. Någon kanske bara säger. Och det här, då kan det riktigt svida. Sök efter den röst inom dig, den heliga ande som säger bra gjort eller ge mig äran eller fortsätt tjäna ändå vad än folk säger och tycker om dig. För ditt motiv ska vara kärlek från ett rent hjärta. Amen. Håller ni med om att det här är ödmjukhet? Håller ni med om att det här är lätt? Nej. Men det händer någonting med oss när vi gör det här. Petrus som skriver det här. Visst var han ödmjuk? Eller hur var det med Petrus? När Jesus ska gå till korset och Petrus får reda på det att han ska liksom gå den här vägen så börjar Petrus förmana om nej, inte ska du göra det och så vidare. Och så liksom sätter han sig och ska han vara Jesu rådgivare plötsligt. Då säger Jesus till honom, gå bort ifrån mig Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Sedan så säger Petrus, om alla andra förnekar dig så inte skulle väl jag. Petrus i sin kaxighet, han faller pladask. Och han förnekar Jesus precis som Jesus hade förutsett. Så när vi i våra hjärtan inte förstår det här, att Gud, han ser vad som finns där, han ser de där motiven, han ser när vi tycker att vi är för mer än andra. Om inte människor avslöjar det. Vi fortsätter och läser. Och kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Jag tror att ni får en liten bild där också. Kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Jag vet att när man har ett riktigt bekymmer och det är riktigt kris, så kan man ha svårt för att fokusera på bön. Det kan vara svårt att kasta. Ordet för kasta här betyder inte bolla. Alltså om du har ett bekymmer så säger du till Gud, liksom, här har jag det här bekymret, jag bara ger det till dig. Och sen när du har bett färdigt så tar du tillbaka den här bördan igen och går vidare. Det ordet betyder kasta iväg. På ett sätt så du inte kan ta tillbaka det igen. Det är liksom ingen boomerang som ska tillbaka. Det är liksom ingen boll, utan är en börda som du bara släpper in för Gud. Eller ger till Gud, eller som de här ballongerna som du har på bilden här. Fanns på bilden. Kommer tillbaka där strax. När det bara far iväg. Ni vet, ibland undrar jag liksom, ibland tycker inte jag det är timing. När man ska vara riktigt glad och man ska njuta av en ledig dag, så går våran panna sönder på morgonen. Och tänker jag att det brukar kosta rätt mycket. Och sen så har jag svårt för att laga pannan. Dessutom så kommer det någon, en rörmåkare som tror att han kan laga pannan. Och han är där och tänker, halleluja, pannan är lagad. Men efter 10 minuter han har försvunnit från parkeringen, så fungerar inte pannan igen. Då tänker man, Gud, jag kastar min börda på dig. Det är ju underbart. Men sen så ska vi åka iväg och så startar inte bilen. Den är inte stendöd, men det låter rutt, rutt, låter i bilen. Det låter inte bra, va? Då tänker jag, vilken underbar dag. Ingen panna, ingen bil som fungerar. Förstår ni att det är svårt att prisa Gud då? Är det någon som kan känna igen sig i den här situationen? Nej. När man har de här bördorna så tänker jag, men det är världsliga bördor. Men det drabbas av sorg. Den sorgen som vi har haft i våran familj. Eller när min bror var så sjuk och vi förstod att han ska inte leva länge till. Och den här bördan som var, jag kände, stackars min mamma förlora sin äldste son, att vara där och bära den sorgen och den bördan, men att få ge den till Gud. Eller när det inte liksom fungerar och man känner, jag klarar inte av det här provet, den här skolan eller den här ekonomin eller de här människorna, då klarar jag inte av, men Gud, jag ger den bördan till dig. Och så säger Bibeln, då ska han uppehålla oss, han har omsorg om oss. Vad tänkte jag? Det fungerar. Halleluja. Så om du har någon börda nu, så kasta den på Gud. Vad det än är för bekymmer. För det finns inget bekymmer som kan hjälpa dig att komma liksom, att må bättre. Eller någon som vill ha bekymmer, för då kan du få några av mig. Vet du, om man ska be med människor och så börjar man lägga fram sitt bekymmer. Och så börjar alla berätta om sina problem. Och sen när man ska be så är det ingen som orkar be. För alla är så tyngda av varandras bekymmer. Det är ju inte klagomuren. Utan det är att vi ska kasta vår börda på Gud. Så när man har pratat i 35 minuter om sina bördor. Och så ber någon i en minut. Hjälp! Herre, hjälp! Alltså, säg dem direkt till Gud. Du behöver inte prata om dem. Du behöver inte berätta dem för andra och lägga. Du kan säga, Gud, jag kastar min börda på dig. Panna blir hel. Det var inte den här pannan som gick sönder, men ni förstår vad jag menar om det är. Någon feber. Panna blir hel. Bil, kom igång. Vet du vad det var för allvarligt fel på våran bil? Det var batteriet. Halleluja. Och det bytte jag själv. Jag vet att, wow. Kunde du göra det? Nej, jag kunde inte det. Jag gick igenom många misslyckanden, men det är i alla fall bytt nu och det fungerar. Det sitter inte riktigt fast, så jag kanske behöver lite hjälp att skruva fast det, men så är det. Men det fungerar. Pannan fungerar också. Är du med? bekymmer för människor kan man lägga liksom inför Gud, och så är det någon börda som tas bort. Vad du än har för börda, om det liksom är bostad eller arbete, Gud ska hjälpa dig, han ska upphålla dig och han har omsorg om dig. Halleluja! Ibland tror jag att vi ska hjälpa varandra. Alltså vi har burit grejer här. Och jag såg när de bar kyl och frys här. Jag vet inte om det var Johnny och någon mer. Var det Johannes eller var det du? Ja, hur som helst så tänkte jag att det där ser tungt ut. Skönt att jag slapp. Har du känt det någon gång när någon har burit grejer? Ja. Det var någon som skulle köpa ett piano den dagen. Jag ska inte säga vem det var. Jag tänkte det måste jag avstyra. Det väger ju 250 kilo. Vad säger du? Köp elpiano istället. Väger 15 kilo. Därför jag orkar inte. Är det någon mer än jag som tycker det är jobbigt med bördor? Alltså jag säger, om någon ska ha hjälp med att flytta sig. Jag har frågat lite folk om jag ska flytta nu nästa vecka, säger någon. Hur många har du frågat? 3. Har du frågat 3? Vet du vad statistiken säger? Att hur många som hoppar av att vara flyttgubbe den dagen du ska flytta. Vet du vad statistiken säger? 60% hoppar av. Hur många tror att jag frågar när jag ska få hjälp med att flytta? Jag frågar minst 10. Då har jag i alla fall 4 stycken säkra. Men är det här sant? Jag tror att någon känner igen det. Man ber någon att flytta. Alltså, så här, vi gillar inte bördor. Vi tycker det är jobbigt. Men tänk att vi har en som älskar att ta våra bördor. Du ska bara säga, bara ta det Gud. Bara ta den här bördan. Jag bara släpper den till dig. Det är svårare i praktiken, men det fungerar som bön i Jesu namn. Vi tar en bild till. Och så läser jag. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Jag tror att jag tar den versen där. När det, jag läste här under veckan om David, så blev jag så inspirerad. David i Bibeln. Och så läser jag om att familjen är samlad och alla liksom är där och alla Davids bröder ska vara där och så ska Samuel smörja någon till kung. Men David, han är inte där. Vad gör David för någonting? Han är och tjänar. Han vallar sina får. Han är där liksom och luktar skumt och han bråkar med dem björnar och lejon. Men så tar de dit honom, så säger liksom Herren till profeten, han är det. Men honom har jag förkastat. Det var hans storebror Eliab som blev förkastad. Men David, han kommer in, eller kan man liksom se, liksom kommer in där och så liksom blir han smord till kung. Vad är det som händer? Mitt i hans vardag, han bara tjänade Gud. Därför att det finns någonting i Davids hjärta som Bibeln säger, han är en man efter mitt hjärta. Han var inte perfekt, men han hade ett hjärta som behagade Gud. Hur är det med våra hjärtan? Behagar vi Gud? Vad var det som behagade Gud med Davids hjärta? Han trodde att Gud skulle ge honom seger. Jag tror inte många tänker, David var en ödmjuk man. Hans storebror tyckte absolut inte det. Så när David kommer och ska liksom komma dit med bröd och ost till sina bröder, så ser storebrorsan Eliab, han som blir förkastad av Gud, ser honom och säger, David, vad gör du här? Gå tillbaka till din lilla jord. Du är bara här för att kolla på striden. Du är övermodig, säger storebror till lillebror. Vad säger lillebror då? Jag bara frågade ju, säger han. Han visste, det är ingen idé att gå i strid med storebrorsan. Och så, vad får man, frågar han. Vad får man om man besegrar den här store Goliat? Vad blir lönen, säger han. Och så är det någonting i honom som bara tänker, vem kan smäda Israels här? Vem kan vara med och förnedra Guds folk? Vem kan med? Vem är det som vågar, säger David. David, han hade en annan attityd. De andra undrade, hur ska någon våga slåss mot Goliat? Och lille David undrade, hur vågar han smäda den levande Gudens här? Han var en man efter Guds hjärta. Här står det att vi ska stå emot honom, fienden, orubbliga i tron och så vidare. Och tänker jag att den där lille David vill jag vara. En sådan församling vill jag att vi ska vara. Den lille Davidförsamlingen där vi liksom slåss mot lejon och björn. Vi skyddar den lilla fåra jord vi har fått. Men när Gud kallar oss att strida emot Satan och hans armé så säger vi går emot Satan. Hur då? I Herren Sebaots namn. Hur gör vi i Nya Testamentet? I Herren Jesu namn. Då tänker någon, men så kan man väl inte be? Jag ber, gode Gud, hjälp mig, strid mot honom, gör någonting åt honom. Herren har kallat oss att stå emot fienden i Jesu namn. Så när du så har en mardröm, en attack, någonting som plågar dig och du upplever det här en ondska, då kan du säga hur liten du än är. I ödmjukhet och i tro. Jag står emot dig, Satan, i Jesu namn. Och det fungerar! Jag hade fått den här undervisningen och tänkte, det vågar inte jag. Jag är så ny i tron. Och så somnar jag. Och under nattens timmar så känner jag det här, att det är precis som att jag ska kvävas. Och jag tänkte liksom, vad var det jag skulle göra nu? Jag skulle bara säga Jesus. Men jag får inte fram namnet Jesus. Det är precis som att det går inte. Man säger i Jesu namn. Och jag kämpar. Och när jag precis får fram det, i Jesu namn, så bara släpper det. Och så vaknar jag. Och säger jag inte rädd. Då känner jag, det fungerar! Halleluja, det fungerar. Jag blev jätteglad. Ni vet, när man bara känner, jag har fått ett vapen. Det är inte, som inte är beroende på hur stor jag är, hur länge jag har varit kristen, som är beroende på att jag i ödmjukhet tror att jag kan stå emot Satan, orubblig i tron. Så det har jag valt. Vad väljer du när du får bekymmer eller elände eller attacker på ditt liv eller attacker på din familj eller attacker på din ekonomi eller på din bil eller på din panna? Då står vi honom emot. Varför det? För att vi ska vara kaxiga. Nej, för att hela Guds folk ska förstå, vi har en segerherre i Jesus Kristus. Så när lille David besegrar Goliat med den gåva han hade fått, inte med Sauls rustning, utan med den sten som han var skicklig att strida med första stenen mitt i prick, fäller han jätten. Tänker jag, vilken gåva har vi? Vilken gåva har du? Vi tog det för söndag för några veckor sedan. Tjäna varandra var en med den nådegåva du har fått. Du har fått en specifik gåva. Och med den gåva du har fått så besegrar du Satan. Med den gåva du har fått så får du hela Guds folk frimodigt på fötter. Även Eliab som var så arg på lille David. Han var wow! Wow, vad hände här? Det är lillebrorsan! Det är min lillebror! Det är min lillebror! Han är min lillebror! Halleluja! Han är min lillebror! Jag tror att han gjorde så. Jag tror att ödmjukhet är inte allt vad vi tänker. Jag tror att ödmjukhet har med vår relation med Gud att göra. Jag tror att ödmjukhet säger att Gud, han är större. Och säger han att jag ska göra någonting, då följer jag honom. Jag tror att ödmjukhet är att jag ställer mig sist i kön. Istället för att försöka bevisa att jag minsann företräder här. Ödmjukhet gör att jag lyder honom som har kallat mig, även om det innebär att jag ska offra mig. Ödmjukhet i mina relationer gör att jag bryr mig om andra, älskar andra, även om jag får offra mig. Men tro också innebär att jag, lilla jag, säg lilla jag. Det var frestande att säga lilla Christian nu, eller hur? Säg lilla jag. Är stark i Herren. Och han har gett mig ett namn som är över alla andra namn. Och det namnet är Jesus. Och jag får be i hans namn och vinna seger över Satans attacker. Och jag är beskyddad. Och i hans namn är min familj beskyddad. Och jag använder namnet Jesus. Orubblig i tron, obevekligt, står jag emot Satan. I Jesu namn, varje dag, genom den helige ande. Amen. Tänk att vi kunde be så här, så många. Jag minns, jag var i en söndagsskoleklass, inte den här kyrkan, kyrka som inte alls är kopplad med oss här. Och så är det en mamma som ser ett undervisningsmaterial i söndagsskolan att barnen ska lära sig att Guds ord är starkare än Satan. Och det med barnen var 8 år sedan. Det kan man väl inte lära små barn. Då blir de ju rädda. Och säger, för mig, hur ska man kunna bli rädd? Alla barn är rädda för mörker. Det här är ju barnets räddning att själv lära sig att vinna seger. Genom att få till sig Guds ord. Att barnen får bli uppfyllda av den heliga ande. Att barnen får en relation med Jesus. Att när de blir attackerade i sitt sinne eller på något sätt förstår att de kan besegra Satan. När en liten kille blir förföljd, jag tror att han var 10 år, av en man. Och han bara kände, han blev jätterolig. Och den här mannen springer efter honom. Och liksom tar tag i honom. Och han, den här killen, han vet inte vad han ska, men han kommer ihåg. När du är i den situationen ska du ropa på Jesu namn. Och han vet inte vad han ska göra. Så den lille killen, han börjar be i tungor. Och så säger han Jesus. Och så ber han i tungor. Den här mannen bara släpper honom och springer därifrån. Förstår ni att den lille killen kunde känna sig som en David som besegrade Goliat? Förstår ni att det här fungerar? När en missionär, tror han heter Rakel Stare, de kommer med sina krigare och grillasoldater och de bara hamnar mitt i det här grillakriget. De stannar bilen, de hotar dem med vapen och Rakel Stare vet inte vad hon ska göra. Men hon tänker liksom Jesu namn. Och så börjar hon tala i tungor. Och de här männen de bara tittar på varandra och så bara rusar de därifrån. Alltså det är missionärer från den här staden som är hemma hos Herren nu. Men det händer någonting när vi förstår att Gud har gett oss en styrka att stå emot Satan. Så därför så kan vi vara ödmjuka, men inte arroganta. Ödmjuka, och så kan vi kasta vår börda på Gud, för jag klarar inte av det själv. Jag är liten, jag är svag i mig själv. Du får ta hand om bördorna. Jag ska vara fri att kriga. Halleluja! Så nu säger jag det igen, innan jag säger amen. Att du kan stå emot fienden i obeveklig tro. För din tro kan vara så liten, men Gud, han är så stor. Han är jättestor. Och ju mer du tränar på ditt vapen, din gåva, så kanske du kan slå ner en katt. En liten katt. Eller en liten arg hund. Och sen så kan man gå upp till, vad kommer sen? En giraff, lejon, björn. Ni förstår, man kan börja med en katt, ni förstår, inte rent fysiskt nu. Ni förstår det jag menar. Men något som attackerar dig. Men säg inte bara att andra ska fixa det och Gud ska fixa det. Bli stark i Herren. Använd din gåva, använd din bön och sök honom. Halleluja. Det fungerar. Nu står vi upp och lovsångarna kommer fram och jag säger amen här. Jag ska, när vi läser det här bibelordet så står det att er motståndare går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon han ska sluka. Och många känner en fruktan när man hör det här och undrar hur ska det gå. Men sista versen, när den versen efteråt säger ju att du kan vinna seger. Men segern börjar med att vi underordnar oss Gud, varandra, vi ödmjukar oss. Vi kastar av våran börda, våra bekymmer. Vi fokuserar. Han är som, men han är inte lejonet. Han är som, ryter som, men han är inte lejonet. Gud har gett oss auktoritet över honom i Jesu namn. Vi ska stå emot ormar, kasta iväg dem. Vi ska stå emot andar, kasta bort dem, kasta ut dem, driva iväg dem. Vi är inte under, men om vi inte förstår att det börjar med att jag underordnar mig Gud, jag ödmjukar mig Gud, så missar vi den utrustningen. Då är vi bara kaxiga. styva i korken. Då kan vi skrika åt omständigheter och demoner och precis som skrevas i Bibeln bara bli misshandlade och förstörda tillbaka. För vi har inte hjärtat rätt inför Gud. Men när vi har ödmjukat oss inför Gud har vi auktoritet. Den lilla tjejen, den äldre damen, mannen i medelåldern till och med. Men jag ödmjukar mig inför Gud. Och Gud har gett mig den här nåden, den här gåvan har jag, den använder jag. Du har en annan gåva. Du har fått något annat att slänga iväg. Använd det. Bli inte avundsjuk på andra. Sök inte din bekräftelse hos människor. Gud ger dig den. Och han upphöjer dig när tiden är inne. Så lovsångarna kan börja spela. Tack Gud. Tack Jesus. Jag vet att det kan vara så svårt det här. Och du kanske känner någon som har hamnat i ytterkanten. Jag älskar ju naturfilmer, så jag har sett de här om lejon. Och lejonen går inte på de friska djuren. Lejonen, de är så fega så de går på ett slaget litet föl som haltar. En litet gulligt antilopföl. Och man tänker, nej men han kan ju inte ta den där lille. Satan är grym. Han är ond. Finns ingen barmhärtighet hos honom. Så du ska inte tänka så. Utan du måste stå honom emot. Och vara där för dina syskon, dina bröder och systrar. Den som kanske attackeras. Den som har fått stryk. Den som har det jobbigt i sin tro. Den som känner sig anfäktad. Den som är sårad. Så är man lätt ett byte. När hajen känner blodet så attackerar han där det blöder. Inte den friska, simmande surfaren, men om det är lite blod så känner han och så går han på där det är sårat. Om du är sårad, det har hänt någonting. Kanske är sårad av kristna, sårad av människor. Kanske tycker att Gud har gjort fel mot dig. Då är du ett byte för odjuret. Så känner den här lukten sårad. Och så kommer de. Och så kan du inte stå emot. Gud, han vill hela dig från dina sår. Gud vill hjälpa dig att förlåta och glömma och bli hel igen. Men han vill också lära dig att du med auktoritet kan stå honom emot. Han vill lära dig att hålla dig nära herden så att lejonet gör sig inget besvär. Och vilddjuret måste gå därifrån. För det finns en herde som han inte vill gå nära. Men om du frestas att gå bort ifrån honom, vara lite i ytterkanten, vara lite i periferin, utanför församlingens gemenskap, eller vara lite utanför där, då vet fienden det och då blir du ett lätt byte för honom. Hur kan jag säga det? Alltså, det är ju en erfarenhet som vi har som församlingsledare. En erfarenhet som finns i djurvärlden. Gå inte på det. Gå tillbaka till herden. Han som säger, ingenting ska fattas dig. Herren som är din herde, som säger jag ska leda dig på rätta vägar för mitt namns skull. Han som säger att godhet endast och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar. Gå tillbaka till herden. Du behöver inte frukta för någon fiende eller någon varg eller någonting. För herden är dig så nära. Och så kan du vara där och strida för dina bröder och systrar och hjälpa andra. Det är så lätt att vara sårad, att vara kritisk, att komma utanför. Och sen ta med sig andra också. Ta inte den risken. Kom tillbaka till honom som är din herde. Halleluja. Han ska förlåta dig dina synder. Han ska upprätta dig och styrka dig. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Nu bara prisa vid Gud, jag säger inte mer. Varsågod, bara led oss. Så bara gå inför honom, prisa honom.